Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Guardians of the Valley av Dean King är en berättande fackbok om hur Yosemite blev en symbol för naturskydd i USA. I centrum står John Muir. Naturforskaren och författaren som gjorde Sierra Nevadas landskap är känt för en bred publik och Robert Underwood Johnson, hans redaktör och bundsförvant vid tidskriften The Century. King följer deras samarbete från mötet i San Francisco 1889 och deras resa till Yosemite Valley, där de såg hur gruvdrift, skogsavverkning, boskapsskötsel och växande turism skadade området. Bokens huvudsakliga syfte är inte bara att hylla Muir som en ensam hjälte. Den visar hur ett naturskyddsprojekt krävde både starka naturupplevelser, trovärdig kunskap, publicering i inflytelserika medier och politiskt arbete. Genom brevväxlingen mellan Muir och Johnson undersöker King också vänskapen mellan två ganska olika personer. Resultatet är en historisk skildring av vägen mot Yosemite National Park, men också av hur den tidiga amerikanska miljörörelsen formades av ord. Institutioner och långvarig opinionsbildning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Muir och Johnson visar att naturskydd byggs i samarbete. Bokens mest särskiljande idé är att räddningen av Yosemite inte förklaras enbart genom John Muirs berömmelse. Dean King placerar istället Muirs relation till Robert Underwood Johnson i berättelsens centrum. Muir hade erfarenheten av landskapet, den vetenskapliga nyfikenheten och förmågan att skriva med intensitet om naturens värde. Johnson hade en annan sorts inflytande. Som redaktör kunde han hjälpa Muir att nå en nationell publik, ge texterna en politisk riktning och föra frågan närmare beslutsfattare. Deras olikheter blir därför praktiskt viktiga, snarare än bara biografiska detaljer. Muirs starka övertygelse behövde en kanal och Johnsons ställning i offentligheten behövde ett ämne med verklig moralisk tyngd. King använde deras brev och gemensamma arbete för att visa hur idéer kan röra sig från personliga erfarenheter till tidskriftsartiklar, offentlig opinion och lagstiftning. För svenska läsare finns en tydlig parallell till hur naturvård ofta kräver samverkan mellan forskare, skribenter, föreningsliv, myndigheter och politiker. Boken förenklar inte processen till en enskild hjältes bedrift. Den betonar att ett skyddat landskap också är resultatet av redaktionellt arbete, kontakter, uthållighet och förmågan att göra ett lokalt hot begripligt för människor långt därifrån. För det andra, Yosemites skador gjorde skyddsfrågan konkret. King skildrar Yosemite som ett landskap vars skönhet redan var hotad när Muir och Johnson reste dit 1889. Det är en viktig korrigering av den romantiska bilden av nationalparker som orörda platser, avskilda från ekonomi och konflikter. I och kring dalen fanns exploatering genom bland annat avverkning, gruvverksamhet, betesdrift och turism. För Muir var detta inte en abstrakt fråga om att vara för naturen i största allmänhet. Han såg ingreppen som en förstörelse av ett sammanhängande levande landskap med geologi, skogar, vatten och djurliv som hörde ihop. Boken visar därmed varför skyddet av Yosemite inte bara handlade om att bevara vackra vyer för besökare. Frågan gällde också vem som skulle ha rätt att använda marken, vilka värden som skulle räknas och om kortsiktig vinst kunde tillåtas styra över långsiktigt bevarande. Den konkreta skadan gav Muir och Johnson ett argument som allmänheten kunde förstå. Naturvård blev inte enbart estetisk uppskattning utan ett svar på synliga följder av exploatering. Denna konflikt är fortfarande välbekant även i Sverige, där debatter om skog, vattenkraft, gruvor och besöksnäring ofta handlar om hur naturvärden vägs mot ekonomisk användning. King visar att sådana avvägningar har en lång historia. För det tredje, tidskriftsprosa blev ett verktyg för politisk förändring. En central dimension i Guardians of the Valley är språkets politiska funktion. Muir var inte bara en person som vistades i vildmarken, han var också en skribent som kunde omvandla observationer och känslor till texter för en stor läsekrets. Johnson förstod värdet av denna förmåga och använde sin redaktionella position för att ge Muirs texter räckvidd och tyngd. The Century var en inflytelserik tidskrift och boken visar hur den nationella pressen kunde skapa intresse för ett område som många läsare aldrig hade besökt. Mekanismen är tydlig. Först behövde landskapets värde beskrivas så att det blev levande. Därefter behövde hoten förklaras i en form som knöt samman känsla, fakta och offentlig angelägenhet. Slutligen krävdes en publik som kunde sätta press på politiker. King framställer därför Muirs prosa som en del av själva naturskyddsarbetet, inte som ett prydligt tillägg till det. Samtidigt påminner boken om redaktörens ofta osynliga roll. Johnson hjälpte till att förvandla texter till opinionsbildning. För dagens läsare är detta en användbar insikt om miljökommunikation. Vetenskapliga fakta och administrativa förslag är nödvändiga, men de får sällan samma verkan utan språk som förklarar varför en plats betyder något. Boken visar också att stark kommunikation inte ersätter politiskt arbete, utan gör det möjligt att mobilisera stöd för det. För det fjärde. Nationalparken var en seger men inte ett slut på konflikten. Boken behandlar skapandet av Yosemite National Park som en avgörande milstolpe, men undviker att göra den till ett enkelt, lyckligt slut. Muir och Johnsons kamp bidrog till att etablera ett starkare skydd för Yosemite och blev viktig för den framväxande amerikanska nationalparksidén. Ändå fortsatte motsättningarna kring hur området skulle förvaltas och användas. Den tydligaste begränsningen i skyddstanken syns i striden om Hetch Hetchy Valley som låg inom Yosemite National Park. Muir och hans allierade misslyckades med att stoppa San Franciscos reservoarprojekt och dalen dämdes upp. King använder nederlaget för att visa att juridiskt skydd aldrig är helt självverkande. Parkgränser, lagar och ideal kan omprövas när politiska och ekonomiska intressen blir starka nog. Samtidigt bidrog den offentliga reaktionen på Hetch Hetchy till att göra nationalparksfrågan tydligare i den amerikanska politiken och blev en del av bakgrunden till ett starkare system för parkförvaltning. För läsaren gör detta historien mer användbar än en ren triumfberättelse. Den visar att naturskydd ofta består av delsegrar, förluster och nya institutionella lösningar. Det är också ett skäl till att boken har fortsatt relevans. Den manar inte till föreställningen att en enda lag eller kampanj löser en miljöfråga för alltid, utan visar behovet av bevakning, organisering och politisk uthållighet över tid. Slutligen, Muirs naturuppfattning förenade vetenskap och vördnad. John Muirs betydelse i boken vilar på mer än hans roll som aktivist. King beskriver en person vars syn på Yosemite förenade noggranna studier av naturen med en djup känsla av vördnad. Muir intresserade sig för hur dalen och Sierra Nevadas landskap hade formats och han argumenterade för glaciärernas avgörande betydelse i Yosemites geologiska historia. Hans naturtexter gjorde inte någon skarp gräns mellan kunskap och upplevelse. Geologin, skogarna, vattnet och djurlivet framträdde som delar av en helhet som både kunde undersökas och uppskattas. Detta hjälper till att förklara varför hans skrivande fick sådan genomslagskraft. Han bad inte läsaren att skydda Yosemite enbart därför att platsen var nyttig eller endast därför att den var vacker. Han formulerade ett bredare argument om naturens egen betydelse och om människans ansvar att inte reducera den till råvara. Boken gör också klart att detta synsätt stod i konflikt med idéer om att mark främst skulle utvecklas och förvaltas för ekonomisk nytta. I modern miljödebatt lever spänningen kvar, även om orden har förändrats. King ger läsaren en historisk grund för att förstå varför naturvård kan rymma vetenskapliga, kulturella, rekreativa och etiska argument samtidigt. Muir framstår därmed inte bara som en historisk ikon, utan som en tidig och inflytelserik röst i frågan om vilket slags relation människor bör ha till landskap som inte kan återskapas när de väl har förändrats. Sammanfattningsvis, Guardians of the Valley passar särskilt väl för läsare som är intresserade av nationalparkernas historia, John Muir. Yosemite, eller den amerikanska miljörörelsens tidiga utveckling. Den kan också tilltala den som uppskattar berättande historia, där idéer får konkret form genom relationer, tidskrifter, resor och politiska konflikter. För läsare med svensk utgångspunkt ger den ett historiskt perspektiv på frågor som känns igen från diskussioner om naturreservat, skogsbruk, vatten och friluftsliv. Bokens viktigaste intellektuella behållning är dess tydliga bild av hur opinionsbildning fungerar. Naturupplevelser räcker inte alltid och lagstiftning uppstår sällan utan människor som kan formulera problemet, skapa allianser och hålla en fråga levande över lång tid. Samtidigt visar Hetch Hetchy konflikten att även etablerade skydd kan utmanas. Det som skiljer King från mer traditionella biografier om Muir är betoningen på Robert Underwood Johnson och på samarbetet mellan författare och redaktör. Istället för att främst återberätta en välkänd hjältehistoria analyserar han infrastrukturen bakom Muirs inflytande, alltså brevväxlingen. Publiceringen och den politiska organiseringen, den bredare miljöhistorien, får därmed en mänsklig och tydlig struktur. Boken är inte en handbok i nutida klimatpolitik, men den erbjuder ett nyktert historiskt exempel på varför skydd av natur kräver både känslomässig övertygelse och praktiska institutioner. Det gör den relevant långt utanför Yosemite. Om du vill stödja Dean King, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses.